stormen allihopa, om ni inte har blåst bort. Detta är BB-podd som håller sig kvar i staketet utan att ramla i vattnet. Vi har kommit fram till avsnitt 201, som den duktige BB-poddlyssnaren vet efter att ha lyssnat på avsnitt 200 förra veckan, förra gången.
Det var inte förra veckan, det var länge sedan nu.
Ja, men då hamnar man automatiskt på 201 när man är färdig med det.
Så är det. Ni märker säkert också att Joakim för första gången på väldigt många avsnitt inte har skrivit något intro, när han stakar sig fram och inte riktigt vet vad han ska säga. Vem fan håller sig i staketet under stormen?
Men det är man får hålla sig i det man har att hålla sig i.
Eller är det, som Ken Ring hade sagt, en metafor?
Jag vet inte vad du pratar om ens, men han skulle ju attackera slottet och våldta prinsessorna. Så jag vet inte vad det slutar här.
Och det kallar han sen för en metafor.
Aha, ja, men då, han är känd bara för en sak då.
Ja.
Och så lite någon sorts rap också.
Ja.
Ja, det är BB-podd på gt.se som ni lyssnar på. Och vi pratar om Blåvitt och allt annat runt detta kära fotbollslag, till exempel Allsvenskan. Och helt meningslösa saker som Ken Ring tydligen. Mm. Eller hur, Patrik? Mm.
Ken Ring spelade ändå fotboll på det här Stjärnorna på slott. Nej, vad var det han var med i? Så mycket bättre.
Okej.
Okay. Och Blåvitt spelar fotboll. Så det finns en röd tråd här emellan.
Ja, den är solklar koppling. Lika bra som din koppling på kalaset igår.
Ja, det var skoj. Tack alla som kom förbi och var med och firade då att vi har gjort 200 avsnitt. Vi körde lite lotteri. Hade fina priser från bland annat Erik Lunds gamla matchtröja. Vi hade Lodgy Valgardssons riktigt svettiga gamla strumpor. Det var många fina priser. Och alla pengarna gick tillbaka till den blåvita läktaren i form av Tifofonden och Änglahjälpen. Så det var bra. Och sen så kom dessutom Emil Holm, Patrik Karlsson Lagemyr och Rasmus Wikström till oss och körde ett riktigt sunkigt DJ-set, måste jag säga.
Ja, det fanns höjdpunkter på det som vi var tvungna att plocka ner från internet till och med. Så att man måste, det är you had to be there moment, kan man säga. Mm. Så att, kom förbi om ni vill se sånt kul.
Kasta igång den här jävla podden nu och ta in veckans gäst, Hannes.
Det ska jag göra. Han ligger bakom det i särklass piggaste blåvita supportermediet på år och dag och håller flaggan högt både på hemsidan och sociala medier. En riktig frisk fläkt i ett annars ganska sömnigt medieklimat. När ni hör detta kan ni förhoppningsvis redan följa allt kring Blåvitts träningsläger i Portugal genom nya Blåvitts kanaler, eftersom han åker raka vägen dit från vår poddstudio. Välkommen till BB-par David Vukovic.
Stort tack.
David, har någon någonsin sagt till dig att du har exakt samma frisyr som Jakob Ankersen?
Jag får ofta höra kommentarer om just frisyren, men Ankersen, den är ny.
Vi gillar ju frisyrer i den här podden och jag gillar ju Ankersens frisyr. Alltså gillar jag Davids frisyr.
Om vi ska gå in direkt på utseenden här, som är väldigt lämpligt i just poddmediet, ja, där man inte ser någonting. Så sa du det alldeles nyss att jag, David, han är nästan som en rak hybrid mellan Karl Stalfelt och Jakob Ankersen.
Det ligger honom inte i fatet, tror jag.
Ja, det hade man varit nöjd med om man kasserat in genlotteriet, helt klart.
Så sätt.
Ja. Sen får vi se om du verkligen kommer iväg till Portugal. Det blåser ju småspik och annat utanför. Är du rädd för att flyget ska ställas in?
Ja, flyget är inte så jävla orolig för. Frågan är ju tågtrafiken, den har ju svikit förr. Så att man får se om man kommer iväg i tid.
Jag vet att det är inställda tåg emellan så här, Halmstad och Borås idag.
Okej.
Okay. Men någonstans så gör inte det någonting. För det är ingen som vill åka med dem ändå.
Nej, men David ska ändå över en bro. Alltså, det är jobbigt. De har till och med ställt in Premier League-matcher idag. Och det är säkert bara för att Pep Guardiola är där borta och att han är sån jävla diva.
Han gillar inte spela.
Han gillar inte när det regnar och blåser. Nej. För fan, han vill ha mint conditions, ja. 20 plus grader och så. Men vi hoppas att du kommer iväg, så att vi inte har ljugit här. David, berätta lite om vad nya Blåvitt är för något egentligen. Vi är väldigt nöjda med att det har kommit i alla fall.
Mm. Ja, alltså var ska man börja? Från början var det inte ens tänkt att bli vad det har blivit. Från början var det tänkt, det var ju när Poja Spagi kom till klubben och jag kände att det var något spännande projekt på gång, så man tänkte, ja men varför inte skriva om det lite? Så det var väl egentligen tänkt som en liten blogg med egna tankar för att få ventilera sina åsikter någonstans, men sen var ju du snabb på bollen, du skrev till mig typ första dagen efter att jag hade startat det här Twitterkontot och...
Såg du han som ett hot?
Verkligen inte, tvärtom.
Jag skojar med det.
Nej, men sen flög det väldigt fort. Jag märkte att intresset var ju stort. Och jag tror det var någon vecka efter att jag hade startat så satt jag på pressläktaren på Blåvitt Hammarby. Och då kände jag efter det var det bara att fortsätta. Så att det har ju blivit en nyhetssajt med inslag av väldigt mycket egna tankar. Snarare än kanske det vanliga nyhetsgrävet.
Vad är det roligaste då?
Ja, det roligaste är ju att få vara nära klubben. Alltså man är ju ändå supporter i grund och botten. Och att då få träffa spelarna och vara så nära är ju absolut, det absolut roligaste.
Då får jag ställa en till fråga. Om du hamnar i ett läge där du får veta grejer och du kan hamna i clinch med klubben, hur hanterar du den typen av information?
Ja, det har ju varit ett litet problem innan. Jag har ju, vissa fall har man ju fått info som man har känt, men det här kanske jag bör hålla på för att det kan skada klubben. Då har man gjort det. Sen i vissa fall så kanske man svävar iväg lite för fort och hinner inte tänka efter. Då är bland annat en övergång i somras där som blev rätt uppmärksammad och där kastar man ut lite information som man kanske borde ha hållit på egentligen.
Fick du ett argt samtal av Max Markusson då?
Nej, inte Max Markusson, men det var några andra som hörde av sig med åsikter.
Och sa att de visste vad din brevlåda växte och sådana grejer.
Exakt.
Ja. Ja, men någonstans där så hamnar ju vi ofta själva också, du och jag Patrik, att man får höra saker, man vet saker, man sitter på en del information, men man får ju välja vad man gör med den ibland, man får ju se vad som är bäst för klubben. Vi är supportrar och vi är någon sorts supportermedia allihopa i den något brokiga mediekartan i landet.
Så är det. Men jag tycker det är kul att ha David här idag just för att vi gör lite samma sak fast ändå på väldigt olika sätt.
Mm. Ja, David,
man får, så här, med tanke på att jag vet vilken tid och energi det krävs så får man en jävla respekt för David redan när han sätter foten för dörren här.
Verkligen så. David gör ju även en del taktiska analyser och sånt där på sin hemsida. nyablovet.se. Så vi ska ta oss in i lite senare när vi pratar om matchen och se vad han har att ge på den fronten. Lätt som vi ska ställa det mot väggen, det ska vi absolut inte göra. Vi pratade ju också om det här att du ska ner och bevaka träningslägret i Portugal.
Mm.
Varför åker du dit? Hur fan kan man göra det plötsligt bara?
Ja, det har ju många att tacka. Idén kom väl någonstans där att fan, förra året så bevakade jag Blåvitt rätt mycket under försäsongen och kände att intresset fanns där från läsarna. Det var provspelare på plats på Vallhall och det var allt möjligt och då märkte man att fan, det är, folk vill höra där. Och då kände jag väl att någonstans att om man ska ta det ett steg längre i år så är det ju träningslägret. Och då slängde jag ut för frågan på Twitter att jag kan inte med ekonomiska medel ta mig till Lagos och då var det läsarnas hjälp i form av en Swish-kampanj som gjorde att jag kan ta mig ner dit. Så att det är evigt tacksam för.
När du inte skriver på Nya Blod, vad gör du då? För att du kan bara dra så här en god vecka i februari alltså.
Jag studerar ju högskola i Halmstad så att det...
Du vänder på vägen.
Ja, eller hur?
Söderut.
Vad är det du läser?
Internationell marknadsföring.
Spännande.
Så det stod i valet mellan det och journalistik i somras och någonstans föll valet ändå på marknadsföringen. Vilket man har tänkt några gånger om man gjorde rätt val eller inte, men vi får se vart det leder.
Ja, du är ung. Du kan läsa två kurser. jag har en vän till exempel som är...
Det fixar du på 20 minuter.
Jag har en vän som är pilot och advokat.
Ja, okej. Okay. Ja. Då kan han stämma sig själv om man kraschar.
Eller hur? Ja. Perfekt. Du har tid på dig.
Vad kommer vi få se och höra och veta ifrån träningsläget? Hur rapporterar du därifrån?
Förhoppningsvis ska man ju kunna ge dagliga träningsrapporter, vad de gör på träningarna. Jag tror det kommer bli väldigt intressant att följa just hur Poja och Ferran kommer. Jag tror det kommer bli lite mer att man går in på det djupa, försöker sätta elvan och man kommer försöka bygga vidare på det man har börjat redan. Försöka rapportera det, kommer ju bli längre sittningar med vissa spelare i laget, försöka göra lite porträtt av dem kanske, komma lite som ni, komma närmare människan, kanske inte bara spelaren. Så att jag tror det ska bli en intressant vecka.
Finns det någon du är extra nyfiken på?
Ja, alltså Hossa Majers självklart, men framförallt Tobias Sana, snackar lite om allt som har varit sedan han var senast, hans liv och hur han ser på nu ändå vara en av de äldre spelarna i truppen. Och man har ju märkt nu på sociala medier på sistone att det är vissa spelare i laget som faktiskt ser upp till honom som en idol kanske att ta i, men lite så. Koffe da Graça och Adil Titi bland annat, och liksom hur han axlar den rollen av att vara en ledare kanske.
Koffe ser ju äldre ut än vad han är.
Han är den Nordenspelaren i hela Blåvitts trupp som ser mest ut som ett fotbollsproffs.
Man vet ju att han köpte ut åt sina vänner innan han var 20 på bolaget. För att han bara fick köpa.
Skägg på mellanstadiet ja, så, som vissa hade.
Ja, han är ju bara ett år äldre än mig och det kan man fan inte tro.
Nej. Och all rapportering blir på hemsidan nyablåvitt.se.
Nyablåvitt.se och även en del kanske rörligt material på Twitter. Så att det är bara in och följa.
Då heter du?
D.A. Vukovic.
Jag tror att ni hittar det om ni kollar på BB-pods Twitter. För där har ju vi taggat in David när ni tittar på det här avsnittet.
Ja men precis, eller hashtag IFKGBG och allting. Kan ni inte det nu?
Duktiga om ni missar David den här veckan.
Faktiskt. Vi sitter ju här med en ganska färsk träningsmatch i bagaget som spelades igår. Då vi spelade 2-2 mot Helsingborg på pissiga Bravida Arena.
Anrika Bravida Arena.
Nej, för fan, om det är någon arena i hela världen som man vill ska försvinna genom jordens yta, så är det väl Bravida, eller?
Håller du inte jämnt kraft högre här om den du får välja?
Ja, men den får man, det är så sällan.
Friends Arena ligger också dåligt till, om jag ska vara helt ärlig.
Ja, men de har något ändå. Bravida är bara ronkig liksom.
Men jag tycker att så här, man kan använda, jo, jag tycker de kan behålla Bravida Arena, men bara ge den till breddfotbollen.
Ja, just det.
För att de behöver träningsytor.
Ja.
Alltså illa vi Bravida Arena.
Ja, matchen slutade 2-2 till slut efter inte helt rimliga baklängesmål kan man säga.
Man kan säga att diverse enskilda insatser som gjorde att det blev 2 i ryggen kan man säga.
Ja, vad tyckte du om matchen, David?
Alltså det är väl, den speglar väl ganska mycket en vanlig försäsongsmatch skulle jag säga. Tempot är ju jävligt upp och ner hela tiden. Det är blandade prestationer, defensivt och offensivt. Men i mångt och mycket tycker jag, när det var ett steg i rätt riktning. Om man kollar de 2 första träningsmatcherna, så är ju det här helt klart ett snäpp framåt.
Jag kan tycka ofta att vi supportrar, och jag själv också för den delen, att vi hetsar upp oss ganska mycket i onödan över träningsmatcher. För att det är inte liksom att vinna som gäller. Och men sen så finns det alltid den här härliga liksom, om man vinner så är det, ah, det är skönt att få med sig segrar och bygga vinnarkänslan. Men förlorar man så är det inte resultatet som är det viktiga. Men jag tycker inte heller att det ska vara resultatet som är det viktiga. För det finns ju olika saker som de tränar på, och de är i olika faser och sådär. Som jag har sagt någon gång tidigare, att jag tycker att det hade kanske varit klädsamt att kommunicera vad det är vi fokuserar på här och nu inför varje träningsmatch, så slipper man få hjärtattack för saker och ting.
Just det där är bara konstigt. Jag tycker att det där är en så jävla dålig undanflykt till när man spelar riktigt risigt. Jag fattar inte varför det blir så år efter år. De slutar spela fotboll i slutet på eller början av november. Sen tränar de typ ändå lite gött så där fram till december. Sen är de lediga i 4 jävla veckor och så kommer de tillbaka som 24 träben. Hur fan är det möjligt att vara så jävla usla efter så kort? Om jag kommer tillbaka från min semester på sommaren till mitt vanliga jobb, så har jag en dålig vecka sannolikt. Kanske en och en halv. Sen ska jag ju fan prestera på topp igen. Här är man liksom, det är så här, som att man inte vet hur de ska springa. Och så kollar du på typ startelvan från igår. Det är så här, Aiesh inte med. Annars är det ändå så här, det är ändå en hyfsad allsvensk startelva. Och så ser det för jävligt ut gång efter gång.
När du ska ut och sälja, du sätter inte på fel sida i bilen ändå.
Nej, jag går inte in genom bagaget bara för att jag varit ledig i 4 veckor. Jag tycker att det är så jävla konstiga undanflykter. Det är samma att så här, men det är så jobbigt under försäsongen för vi tränar så mycket flås. Varför då? Varför håller du inte bara igång då ditt flås, så slipper du starta om på noll som någon jävla fet viktväktare i januari som kommer tillbaka till något jävla nyårslöfte?
Det hade vi inte riktigt samma uppfattning. Nej, men jag fattar precis vad du menar. Men jag tycker man får skilja på, alltså, speluppbyggnad och hur lagdelar sitter ihop och sånt där. Det kan man ha en förståelse för, att inte allting sitter. Men att slå en passning på 4 meter i sidled och att den hamnar då hos motståndaren så att det blir mål, det har man mindre förståelse.
De har haft för kul på sin semester.
Då har man gått in i någon bagageluckan.
Ja, men jag tycker det är så konstigt. För det är väl inte heller så att man försöker revolutionera fotbollen heller. Det är inte så att Poyo och Ferran bara, nu ska vi börja spela ett helt annat typ av spelsystem. Nu kör vi 4-2-3-1 här från ingenstans. Bara pang, för det har jag sett en fet bok någonstans. Så att man försöker nu bygga vidare på det man har haft. Jag tycker att det är så jävla konstigt när tränare alltid efter fotbollsmatcher, ta så här Bayern nu, de har spelat så jävla dåligt under försäsongen. Och då har de ändå varit iväg på något så här monsterfysläger mitt i allting. Och så bara, men om man stirrar sig blind på resultatet nu, då är man dum i huvudet och kan inte fotboll. Bara, fuck you Billborn, det är så jävla dålig undanflykt är det, för att du har gjort ett riktigt risigt jobb.
Jag älskar när du brinner av så här. Det borde du göra mer. Ja. Men samtidigt så får man ju då säga att jämfört med förra året så ser det ju helt fantastiskt ut. Det ser magiskt ut.
Ja,
det är tiki-taka alla Barcelona när de var som bäst med Xavi och Iniesta och sådär.
Men framförallt tycker jag spelarna, man märker, och det har ju Erlingmar själv sagt, man märker när man är på träningen att de har ju en helt annan förståelse för vad både Poyo och Ferran vill. Man ser ju att okej, det är så här vi ska spela fotboll, och någonstans är det ändå tryggt, vill man säga, inför premiären och inför Svenska Cupen, att vi är så pass mycket längre fram i processen än vad vi var förra året med ganska liknande truppen då, så att jag tror inte man ska stressa upp sig allt för mycket.
Nej, men man kan ju göra så att om man vässar formen så att man är på topp i match 2 eller i match 1 istället för match 2 som var förra året. Mm. Match 1 var riktigt röttet.
Mm.
Så att om man bara skruvar på det så man kommer in i rätt i fas där, då jag känner mig inte jätteorolig, det ska jag inte säga. Vad har du skrivit i din taktiska analys då?
Om du tänker just matchen mot Helsingborg så har jag börjat lite grann, inte kommit helt hela vägen än. Men jag tycker att det man ser tydligt igår, det är att pressspelet funkar mycket bättre än vad det gjort innan. Framförallt är det mycket mer synkat. Jag minns första halvleken mot Sarpsborg, kändes som att det var 11 yra höns på plan som kom fel hela tiden och man kom inte upp i rätt läge och man tappade sina gubbar, understödet och allting. Igår tycker jag ändå man ser det, att man sätter en ganska hög press på Helsingborg, både på deras planhalva är Söder och Sana styr, och även på egen planhalva att man är snabbt på dem och ger dem inte mycket tid med bollen. Så att, och där har ju August och Hasse på mittfältet väldigt stor del i, som jag tycker att de gör det väldigt bra.
Offensivt då? Ser du några liksom linjer som kommer igen?
Ja, Söder framförallt är ju en väldigt viktig del i offensiven, både som uppspelspunkt men också som målskytt. Jag minns förra våren gav man honom väldigt mycket beröm för att han var just en bra uppspelspunkt, en smart spelare som öppnade för andra. Han är ju likadan nu, men han gör ju mål också. Han är väldigt, väldigt viktig i offensiven skulle jag säga.
Konserverande den formen till årets allsvenska, tror du Patrik?
Eller är du orolig för att han gör en klassisk Amina fan och faller lagom till april?
Jag har någon sorts mental bild av att Robin har ett visst antal mål i kroppen och han får inte bränna för många av dem redan.
Han har 8 mål i kroppen, det är så klassiskt. Men nu gjorde han ju så jävla mycket mål förra året, så nu vet man inte vad man har, Robin Söder. Det är det som är så spännande med honom. Både du och jag satt ju med handen på hjärtat och tänkte när vi tog in Robin Söder, så här, varför då? Det kommer ju inte lossna. Har det inte lossnat dina första 12 år i karriären, så kommer det inte lossna nu.
Nej, men Robin har ju tidigare inte varit en spelare som har skapat så mycket grejer på egen hand. Men nu tycker jag faktiskt att det mer och mer blir så. Ja. Och det ska bli jävligt intressant och kul att se hur det blir när man kommer på gräs och så vidare sen.
Ja, och jag ska reservera mig här nu och berätta det. Robin har alltid sett som en sån här kollektiv spelare. Han som tar grislöpningar och gör det för den andra. Han som öppnar upp ytor. Men han har inte varit den här kliniska, notoriska målskytten eller den superviktiga uppspelspunkten. Inte i samma utsträckning som det är nu. Jag vågar påstå att Robin Söder just nu är truppens kanske viktigaste spelare. För utan honom så ser man att det blir ganska darrigt i själva uppspelet. Och då finns inte heller smartnessen. Även om han då får fin konkurrens här i form av Georgi. Men som ändå kan göra sina egna små utsvävningar.
Nej, men du säger ju det helt rätt. Alltså han, det med att hans avslut, jag bara kolla på målet igår. Alltså det är ju, först tycker jag också han gör det så smart här när han har både Granqvist och någon annan mittback emot sig, att han bara stannar upp. De fortsätter springa, han öppnar upp yta, bollen snett ner bakåt, och sen är det ju ett klassavslut från hans sida. Så att det ser spännande ut.
Det är nästan så jag kände så där, fan, när Robin går sönder så blir det inte kul. Men det är ju inte säkert att han gör det heller, bara för att man har den mentala bilden sen gammalt liksom. Mm,
det är samma som man går runt med Paka just nu och är så här livrädd för när han ska komma tillbaka.
Ja, ta emot när han ramlar och så.
Ja, precis.
Det som också är fint att se då, apropå Söder, är att det börjar kanske växa fram ett samarbete ganska bra med Tobias Anna. Mm. Det känns som att de är ganska bra lekkamrater. Mm. Och det båda är också gott. Jag tycker han verkligen tar på sig den här så kallade pakarollen som han värvades för. Och är väldigt bra och gör smarta beslut och sätter både sig själv och medspelarna i bra situationer.
Ja, det blir intressant att se den situationen när Paka är tillbaka också. Jag menar, håller Paka samma form som i fjol så är det ju svårt att peta honom. Men samtidigt är det inte jättekul att sätta en spelare av Sannas kaliber på bänken heller.
Nej, men vi pratade ju med Paka så sent som igår då, eftersom han var och besökte vårt lilla kalas.
Ja, just det. Ja.
Och han är ju helt inställd på att han spelar och konkurrerar om en plats i startelvan. Nej, det var, till den allsvenska premiären.
Jag ska spela liksom. Mm. Det var ingen diskussion.
Så att där har vi ju ett nyförvärv på väg in så att säga. Men du tror att både Paka och Sanna är så pass duktiga fotbollsspelare att det går att använda dem på flera av de offensiva platserna utan problem. Så det ser jag också jävligt kul ut.
Du kanske får ett renodlat 4-4-2 med Paka och Sanna på varsin kant och så har du Giorgio Söder där uppe. Det kan bli så.
Man vet aldrig.
Jag tror inte det. Nej. Men det kan bli så. Om man spelar FIFA kan man ställa upp det så.
Vill du säga någonting om Sannas frisyr?
Att den är bra. Det är för första gången sedan han kom tillbaka så har han just nu en godkänd frisyr. Jag var inne på det att vi skulle likt då Nordkorea ta fram en frisyrkarta. Där vi har då 10 till, vi kan sträcka oss till 12 godkända frisyrer för fotbollsspelarna i IFK Göteborg. Så att det inte blir några utsvävningar.
Kan man också gå in extra då liksom på mittback så ska du helst ut som mig då med ganska raka tår och sådär.
Ja, antingen det.
Se hård ut.
Ja, men jag tänker också att Emil Holm har en perfekt mittbacksfrisyr. Nu spelar han på fel position.
Ja, men ändå en frisyrvärdigen försvarare.
Ja, men såhär, antingen såhär popartist från 90-talet eller allmän ryss.
Ja. Långt hår, är det överhuvudtaget godtagbart?
Ja, men då får det ju vara någon sorts uppstyrt, någon sån här manband som just nu då typ Cristiano Ronaldo och de gubbarna jobbar med. Det finns inte på 2020 års frisyrkarta. Jag kan inte svara för hur det kommer se ut framgent, men just nu så finns inte den med.
Jag kan också tänka mig faktiskt att ta det hela ett steg längre, så att man egentligen bara jobbar med en frisyr. Och att man då har någon sorts...
Fast det låter som diktatur. Man kan inte göra.
Ja, men jag tänker att man har någon sorts mall, någon sorts hjälm som man bara sätter på sig. Och så klipper frisören runt den och så är det bra sen.
Det var ju så alla pojkar födda mellan 85 och 90 fick sina frisyrer när de var små.
En sån pottfriss.
Ja, jag är en av dem.
11 gubbar i pottfriss, det hade varit där. Vi har haft någonting.
Innan vi började spela in här idag så sa David, ni pratar väldigt mycket om hår. Är det ett problem?
Nej, jag hyllar det. Och framförallt, alltså kollar man... mig och min kompiskrets, det är väldigt mycket frisyrsnack.
Ja.
Så att man känner sig som Emma.
Vår förre gäst, eller vår förre programledare om man ska vara riktigt ärlig, är då i avsnitt 200 som Håkan Mild hostade åt oss. Mm. Han hade inte använt ordet hostade, va?
Nej. Programledde hade han sagt.
Ja. Han tyckte inte heller, eller han tyckte inte att frisyrer var så intressant som vi, men Håkan är av den gamla skolan. Han jobbar inte så mycket.
Han jobbar mycket Copa Mundial. Men hur bra var vi när vi hade... Vi var jävligt bra 94 i sig. Men tycker ni att vi pratar för mycket frisyrer kan ni ju skriva det under hashtag BB-podd. Så lovar jag att lägga den åsikten i papperskorgen. Och så går vi vidare därifrån.
Mer från matchen då. Det som är mest chockerande av allt på det positiva planet, det är att Hasse verkar ha tränat skott under vintern.
Han drev, klev in till höger, tog avslut, var hårt och på mål.
Ja, men det var också sen ett skott som missade mål fast över och vid sidan av. Och det, alltså jämfört med det som kom förra året så är ju det här hot heaven liksom.
Han kunde ju faktiskt spänna vristen igår, det var kul att se.
Ja, så att det, där är det ju någonting som han hade identifierat, han och alla andra som har sett Blåvitt spela fotboll.
Har ni sett Rocky 4, gubbar? Du vet när Rocky är ute i snön och kämpar som fan för att han ska möta Ivan Drago. Jag föreställer mig att det ser liknande ut när Hasse har varit så här, övat skott hela vintern.
Kör han Eye of the Tiger på repeat liksom i någon sorts lura då? Ja. Ja, det är fint.
Ja.
Ja, nej, men om det är så... att den utvecklingen fortsätter och att Hasse börjar smälla in ett annat mål, då jävlar, då betyder det plus på inkontot för Blåvitt skulle jag tro.
Ja, då är det ju inget lag under mitten i Premier League som är sugna.
Nej.
Då kollar vi över halvan.
Då är det inga 15 miljoner kronor längre.
Nej, det är det ju inte nu heller. Vad är det för diskussion? Ska vi ta det ens? Vad tycker du här som oberoende part? 15 miljoner för Al-Hassan Yusuf.
Ja, det är orimligt.
Ett alltså, skämt eller?
Om det går att köpa Al-Hassan Yusuf för 15 miljoner, då lägger vi ihop och tar alla sms-lån som överhuvudtaget går och så köper vi honom. Och så kan vi sälja vidare honom 2 sekunder senare för dubbla priset.
Antagligen.
Typ. Ja. Så att det är bud. Om det finns skambud och normala bud så var det här liksom inte ens ett skambud. Det var ett skämtbud. Mm. Så att, säg inte ja till det, snälla.
Säg kanske.
Inte ens det.
Nej, inte ens det.
Nej. Relaterat till matchen då, så jag är ju inte så frekvent besökare av kioskerna på matchen som du är, Patrik.
Det är ju en jättelögn. Nej, du köper ju typ all Pepsi Max som går på Gamla Ullevi.
Nej, men du har inte märkt det här, men jag låter dig handla åt mig.
Ja,
så
det är förvisso.
Så jag vet inte hur
det ofta så det går till.
Men jag såg på sociala medier att Blåvitt fick kritik för att det var under all kritik i kioskerna. Det fanns inte kaffe, det fanns ingen korv och brödet var mögligt och mazarinerna var skeva.
Ja, liksom. Det var så här att det var en massa utgångna varor som de inte kunde sälja. Jag tror att det var att kaffe tog slut och det var allmän dålig kioskupplevelse.
Jag ska landa i en fråga här, okay. Tänker jag. Ja. Ja, nu är vi på Bravida Arena och sannolikt är det ju inte personal anställd av Blåvitt som står i de kioskerna och så vidare och tveka om det ens är en partner till Blåvitt. Mm. Men är det ändå Blåvitts ansvar att se till att det är en upplevelse där som funkar?
100% ja. Om du hyr, vi säger att du och jag hyr Park Lane för att ha en fet fest där. För det är det Blåvitt har gjort, de har hyrt en plats för att ha sitt arrangemang där. Och vi drar dit en massa folk.
Jag skulle nog hellre spela på Park Lane än på Bravida.
Ja, men då är det ditt och mitt ansvar att se till så att kan vi också erbjuda det som folk vill ha här nu liksom. Vi kan inte stå och skälla på, men du, Park Lane hade gammal öl här. Men det skiter våra gäster i, för det är du som har ansvarat för det här arrangemanget. Så du får bara se till så att det funkar. Det är under all kritik att man inte kollar så alla funktioner finns. Framförallt när det är första gången på ett år som man ska ha ett arrangemang med ganska mycket folk som besöker.
Ja, nej, jag håller med helt. Alltså sen går man ut på Twitter också och försöker väl pika häcken lite eller vad det var man gjorde. Jag tycker att i det fallet så är det faktiskt bara att ta det egna ansvaret och be om ursäkt egentligen. Alltså det är precis som Patrik säger, har man hyrt Bravida Arena så får man se till att allt där är i godugligt tillstånd.
Ja, och så här, jag skulle kunna tänka mig att ha en viss förståelse för att om man hyr in sig någon annanstans att det är svårt att nå fram hela vägen med sådana saker. Men vi vet ju också ungefär hur det brukar se ut på Gamla Ullevi. Och där är vi inte jättenöjda heller. Så det kanske snarare är ett övergripande problem. Snarare än en ensam galning som det pratades om i Palmemordet. Vad nu det hade med saken att göra.
Men bra referens.
Ja, det är en bra referens. Ja. Det är alltid bra att referera till Palmemordet. Jo. Det var ju Christer som gjorde det, det vet alla.
Men det finns också en enkelhet då i det här, och det är ju att Bravida Arena ligger så jävla nära IFK Göteborgs huvudkontor, det vill säga Kamratgården.
Det är nästan så att Max skulle kunna åka ner med mazariner i bagageluckan.
Ja, men man har inte hyrt så här parken i Köpenhamn som är hyfsat nära ändå, men där det finns en annan process som man kanske åker ner i samband till. Man har haft möjlighet att kontrollera allting här nu liksom. Framförallt också ska man komma ihåg att det här är i början av februari. Det är svårt att få folk till arenan som det är, och då måste man fan se till så att de får en bra matchupplevelse.
Sen så tycker jag att man ska också tänka på lite överflick. Ja. Det är en jävla skillnad på övergrepp och överglipp.
Faktiskt. Ja.
Med lite utzoomning så är det väldigt mycket i den blåvita organisationen som har styrts upp och blivit bättre. Så vi ska inte sitta och gå fullkomligt bananas för att kaffet var kallt en gång. Men självklart är det någonting som vi som supportrar vill se. För att vi sitter ju inte här och gnäller för att inte vi fick kaffe. Utan vi sitter ju och gnäller för vi vill att våra klubb och förening ska prestera på alla fronter. Det är därför vi flippar på sånt här.
Fast, ja.
Eller du fick inte ditt kaffe.
Nej, alltså jag hör vad du säger. Samtidigt nu, helt seriöst. IFK Göteborg har anställda, nu jobbar året om. hela tiden. Du har en trupp som är ganska bred, ganska välbetald, mycket folk. Du har ett kansli som har hur jävla mycket människor som helst anställda. Du har ganska få tillfällen varje år då du ska tillgodose dina kunder en bra upplevelse. Det är inte jättemånga gånger du ska göra det. Då kan man inte totalfaila vid de tillfällena. Det går inte. Nej, det är så här, slår du ut det på ett år så har du ett arrangemang kanske varannan jävla vecka. Det måste funka.
Man kan ju vända på det och säga liksom, i vilken annan verksamhet hade folk accepterat det här? Nej, nämligen ingen verksamhet.
Nej. Sen, det är ingen jättegrej. Men det är ändå en grej som inte får hända igen. Vad arg jag är idag.
Ja, och värre ska det bli.
Ja, säkert. Ja.
Nej, men det, sen samtidigt är det ju ett problem de har identifierat innan det här med matchupplevelsen på arenan. Jag vet, jag pratade med Erika Berghagen så sent som inför förra säsongen och hon var ganska nytillsatt och då pratade vi just om det med hur man ska locka fler folk till matchen och sa hon ju det att ja, men en sån simpel grej som kioskerna som kan göra att arenaupplevelsen höjs lite måste förbättras. Och då var väl det här kanske ett steg i fel riktning.
Nu har de i alla fall testat kallt kaffe och ingen korv. Och det visar sig inte vara något att säga.
Folk var inte sugna på det.
Nej.
Testa i juli igen. Ska vi säga. Det kanske är bättre då.
Ja, apropå räntor här då Patrik. Mm. Och, nej men apropå ilska här då. Så vet jag ju att du har gått och stört dig lite på lite andra grejer. När det gäller matchupplevelsen. Kanske inte matchupplevelsen på plats, men jag vet att du skulle titta om matchen ja. Här igår kväll eller i morse. Eller
ska vi prata om Dplay nu, Discovery, som har köpt upp då våran fina liga?
Ja, men det tycker jag. Berätta dina intryck som du var ja, så sugen på.
Det första
berätta.
Man har fått då så här, jag kan känna så här att jag tycker det är skitkul att någon satsar på Allsvenskan. Tycker inte du det, David?
Jo, jag
är
med.
Ja, och de lägger ganska mycket pengar på det. De skjuter till mycket pengar till klubbarna för att man ska liksom hypa upp hela ligan. Sen har de haft nu då en ganska kraftig marknadskampanj här nu innan allt har dratt igång i december och januari. Där de har affischerat då hela Sverige med lite allsvenska budskap.
Synd bara att det var en prao som fick sista ordet.
Alltså det var någon riktigt rötägg som har gjort det. För att vad de har gjort då är att de har ju satt fel affisch i varenda jävla stad. Så att i Göteborg då, nu går runt i Nordstan just nu, så kommer det en vepa och en stor bild på en biffig Bachirou. Iklädd en himmelsblå Malmö-tröja. Blir man ju inte skitsugen på teckna abonnemang när man ser? Känner man ju inte att det är ute han jag vill kolla på och lägga 350 kronor i månaden för att få se?
Nästa kampanj är Sören Riks liksom.
Ja, nej men och kollar du runt om i Sverige så har de gjort precis samma tabbar och satt fel spelare i fel städer.
Jag tyckte det var kul att i Växjö där Öster spelar så hade de satt upp bilder på ÖIS.
Ja.
Men jag kände också så att ja, det misstaget, det är lätt att göra. Vad är skillnaden på ÖIS och Öster? Liksom?
Det är ju som GP.
Båda
som
heter något med Ö. Båda spelar i röda tröjor och blåa shorts. Och båda är rätt dåliga i Superettan.
Men det blir ju också så här. Någon har ju stått tapetserat och sett detta och skrattat gott när de har gjort det. Men det är samma som GP har gjort en miss en massa gånger när de ska skriva om Gais och så råkar de ta en bild på Varberg.
Ja, men de gör misstaget att de tar en bild på det bästa laget i grönsvart. Just det. I närområdet.
Så, ja. Ja. Men i alla fall, jag såg häromveckan, kanske 2 veckor sedan nu, så såg jag på Gnaget Sundsvall som Dplay också sände. Och reagerade så mycket på att fan vad bilden laggar. Fan vad, det är risig upplösning och det laggar mycket. Och jag tänkte att det kanske bara är en slump då. Men så skulle jag ju då för innan den här podden se om då gårdagens match. Upptäcker att nu kollar jag ändå på en gammal sändning som liksom är sparad och klar. Och det laggar och det är grön i bild och det är så konstigt. Och då ska jag också tillägga nu att jag har en, utan att säga det här fel, jag har en jättebra tv har jag som är ny och funkar bra. Jag har det snabbaste internetet jag vet att man kan få tag i och det går direkt in i tvn. Så jag tror att mina förutsättningar för att få se på fotboll är jävligt bra. Och när jag testar Viasat hemma eller jag testar Simor hemma så funkar det flawless. Det är kanonbild och det flyter på och det hackar
ingenting. Och det är inte pixligt runt bollen som det kan bli.
Nej, precis.
Ibland när det är dåligt. Och uppkopplingsmöjligheterna är ju bra på båda hållen eftersom det inte är live. Det är inte någon rackigt nät ute i buschen utan det här ska de kunna prestera.
Men det borde
prestera.
Funka typ som Netflix. Jag kollar på något som finns inspelat och klart liksom. Men kvaliteten har varit på försäsongen under all kritik. Och då finns det ju 2 scenarier så här. Ett, antingen satsar de inte på försäsongen. Men det vore ju lite pantat av dem eftersom det är nu de har möjlighet att locka in folk till att teckna sin abonnemang för Allsvenskan. Eller så är det 2, och det är ju det jag befarar då. Att det inte blir bättre än så här. Och då måste vi fan göra någonting. För vi kan inte ha det så att några tar över våran liga, lägger över den på någon sorts streamingverksamhet som är extremt jävla eftersatt. Och så ska vi sitta och kolla på matcher. För det är inte så att det är klart att man ska åka och se på IFK på Gamla Ullevi om man kan. Men jag vill gärna också se om Malmö spelar en match eller om Djurgården spelar en match och så vidare. Utan att för den delen skulle få en riktigt dålig upplevelse.
Ja, det finns ju också tillfällen där supportrar tvingas att se matcherna på tv. Det kan vara jobb och det kan vara barn och det kan vara allt möjligt.
Ja, herregud.
Alla har inte den möjligheten som vissa har, lyckliga har, att kunna se alla matcher på plats. Och det är väl svårt att tro att det plötsligt magiskt skulle bli bättre när Allsvenskan drar igång. För just nu är det i alla fall ett faktum att Dplays sändningar är under all kritik.
Ja, men mitt önskemål är ju nu, och du får också flika in vad du tror där, David, men mitt önskemål är ju att klubbarna nu tillsammans går mot Discovery och säger att det här måste ni lösa nu. För att ni håller på att devalvera hela Allsvenskan. Vi skiter i om ni trycker in extra pengar i sammanhanget, för det här drabbar alla våra kunder. Det kommer ju att folk väljer att inte titta och det kommer synas på läktaren. Du kommer tappa hypen kring Allsvenskan. Och det spelar ingen roll om de tar in finare namn efter finare namn. För du vill inte titta på något som verkar vara en halvtaskig mobilstream.
Någonstans kände jag minns när Dplay gick ut och sa att matcherna skulle sändas på Dplay och inte på linjär tv, så var det ju väldigt stor kritik mot det, att det är delay och allt vad det är. Någonstans där kände jag ändå det går att kringgå, att streama inte hela världen, men då ska det också vara bra kvalitet som på Simon, som du säger, på Viasat om du är inne på Viaplay. Men nej, det var samma när jag skulle kolla om matchen idag. Det är ju bedrövlig kvalitet. Och alltså det går ju i vissa fall inte ens att se bollen. Och då känner jag att så kan man inte ha det. Varken om det är försäsong eller allsvenska.
Ska vi också säga någonting om att det viktigaste för dem verkar vara att ha med minst en AIK-profil i varje sändning. Det är Axén, och nu igår kommenterade Stefan Ishizaki Blåvitts match. Det är ju nästan som ett hån. Finns det någon spelare som har gjort fler mål på Blåvitt än Ishizaki? Typ.
Men jag fattar vad du menar. Det spelar inte så stor roll för mig. Det är inte så stor grej för mig. Och då, så här, Stefan har en del att lära. Du var förvånad, du sa ju det till mig så här. Mm. Det mest väntade är att Stefan Ishizaki säkert står i rock.
Ja, det gjorde han.
Ja, det gjorde han.
Ja, nej, men det egentligen så är det väl mest Axén som jag tycker är lite besvärligt när han kommenterar Blåvitts matcher, för man vet hur jävla lite han tycker om Blåvitt. Han är AIK-supporter från början, hela den grejen. Sen så tränar han Örebro, och Blåvitt var ju de som stoppade honom från att ta sin och Örebros enda titel någonsin i karriären. Där tog det ju stopp sen, både för Örebro och Axén vad det gäller att vinna titlar. Så det finns ju ett underliggande hat mot Blåvitt där, och det tycker jag att man hör.
Ja, och sen framförallt så har han ju så här gnaget tatuering på sig och har tränat Gais.
Jag glömde Gais nu igen.
Många dåliga egenskaper. Men så här, i sammanhanget så är inte detta ett problem. Det hade inte varit ett problem om Allan Kohn kommenterar. Alltså det är liksom det problemet.
Bara bilden är bra så det är lugnt, tycker du.
Ja, men då kan du ju muta i alla fall. Vi kan inte ha det så här att till och med en sparad produktion är så risig. Det går inte. Så stor skärpning Dplay, och önskan till gärna IFK Göteborg, för gärna vara initiativtagare till det här, för att visa att man tar fucking ansvar för sin liga. Att man då går ihop och ställer krav på Discovery. Då får ni höja med 10 spänn till då. Jag skiter i hur ni gör. Lös det bara.
Allan Kohn ändå. Vilken hjälte. Jag glömmer aldrig när, jag tror det var Kvällsposten där nere som är Gettys variant i Skåne, när de skulle intervjua honom och han skulle berätta ungefär hur han hade tänkt att spela. Och han drog upp pilar och grejer. Och det slutade till slut med att alla Malmöspelarna skulle vara i motståndets
straffområde.
De stod i höjd med mittlinjen på en rad allihopa. Ungefär. Och både reporten som intervjuade och alla andra som såg det kände ju bara att oj, 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 det här kan gå åt helvete.
Men det såg ut ungefär som när ett lag försöker så här, kvittera i 92 och får hörna.
Ja, men man spelar FIFA, man sätter på all out attack liksom. Målvakten är uppe och slår crossbollar liksom. Det är jävla hjälte ändå.
Ja, det är fint. Så glöm ni är bäst på the craftsmanship.
Om vi lämnar tv-sändningar och sånt där då. Och så kan vi försöka backa bandet lite och titta på hela Blåvitts försäsong, träningsmatcher och det som du har sett, David. Hur känner du att vi ligger till egentligen jämfört med förra året kanske och tidigare år och hela paketet?
Nej, men det var ju som jag nämnde lite innan, jag har ju kanske förra året främst att jämföra med, om man tänker träningsmatcher och även träningar på plats, så tycker jag att man ser ju att spelarna har en större förståelse för vad Poja och föran vill. Man märker att träningarna, det är både bättre och högre tempo. Spelarna har ju tagit kliv, dels individuellt, många av de unga tycker jag. Men också just ja, men det med filosofin, hur man vill spela, det är mindre gånger de kanske behöver gå in och peta på detaljer och säga gör så här, utan det är en betydligt större förståelse och det flyter på ett annat sätt. Sen är det ju självklart ett litet negativt problem är ju att man har en ganska tunn trupp på träningarna. Framförallt då tänker jag, det är väldigt många juniorer som får komma upp och man har problem att ens fylla två lag på träningarna. Och det är, förra året snackade man om tunn trupp och att det var svaga spelare, men det kände, då var ändå kvantiteten lite större. Så att det är klart att det är ett problem, men jag ser någonstans ändå att med den elvan vi har och med de spelarna vi har, 13-14, så är det ändå ett steg längre fram än vad var i fjol. Och ja, nu får man ju se, många snackar ju om mittback in och eventuellt en till anfallare. Kan man lösa det så tror jag att vi har något riktigt spännande på gång.
Är det ett underbetyg till sportcheferiet att vi står så pass långt in i försäsongen och snart börjar lukta på cupmatcher? Och att vi har en trupp som gör att vi knappt kan spela två mål på träningarna.
Alltså underbetyg. Det är ju svårt någonstans att kritisera dem när man inte har hela bilden. För någonstans är ju känslan ändå att de väntar in vissa grejer och man har väl spelare på gång in. Och att då stressa fram något annat för att man kanske är tunna i januari och februari. Det skulle eventuellt vara lite naivt. Det är klart att det är ett orosmoment, men någonstans är jag ändå rätt trygg i vad Kenneth och Pontus har gjort hittills och framförallt alltså vad de har planerat längre fram. Jag tror spelare som sagt är på väg in så småningom och då är det någonstans dumt att kanske stressa upp sig allt för tidigt. Men det är klart att Poja har ju själv sagt det, att han har ju sagt det som ett problem att vi är lite för få spelare. Och hade man fått önska så hade vi ju varit en eller två till och då kanske Sebastian Eriksson kvar till exempel. Den var ju ganska oväntad. Kom ganska plötsligt om man säger så.
Om man skannar den blåvita supporterskaran på pulsen i alla fall så är det ju framförallt en sak som det pratas väldigt mycket om, och det är ju att man tycker, och det kan man väl säkert skriva under på vissa av oss här också, att det saknas kanske en lite rejälare mittback i truppen.
Mm. Ja, men det håller jag helt klart med om. Alltså vi, ända sedan Karl Starfelt lämnade förra året, så har man ju sett att det har saknats den tydliga ledargestalten i backlinjen. Någonstans, även om Wikström är väldigt ung, så hade man väl förhoppningen kanske att han skulle fasas in och bli på sikt. Sen kom ju den olyckliga skadan och då stod man helt plötsligt där med bara två mittbackar. Så att både kvalitativt och kvantitativt så tycker jag att vi, klart som fan, vi behöver få in en mittback till.
Är det läge att skola om August i mittback, tror du?
Ja, det tycker jag ändå inte. Jag tycker alltså det många glömmer ofta är ju att August har ju en tendens att fylla på framåt som andra våg, och framförallt den fysiken och längden på mittfältet är vi inte jättebortskämda med, så att jag tycker absolut inte vi ska skola om honom.
August har ju tagit oerhörda kliv också offensivt genom både specialträning och att han liksom hittat sig själv på planen. Man har ju sett framförallt när han har varit och spelat U21 här i landslaget, att han har gjort både mål och assist och kommit igång på den fronten. Så det tycker jag är en fel väg att gå. Och framförallt om man tittar på vad behovet kan vara, så tycker jag att både André Kallisir och Christopher Dagrassa är spelare som absolut kan fungera i våran backlinje. Men båda är spelartyper som kräver en kanske något mer defensivt orienterad mittback bredvid sig. För båda är de som ska kanske vara lite nättare och lägga de fina passningarna så att säga. Inte de som kommer in och motläggsbryter in med risk för att bryta både ben och annat. Liksom.
Nej, men Poja sa ju det i någon intervju, jag minns inte när, men att Dagrassa är en uppgradering på Starfelt med boll. Men kollar du rent kollektivt så har ju försvaret blivit skakigare. Och det behöver inte vara just Dagrassas fel individuellt. Jag menar, han är ju med i januari-turné nu, det är ju tecken på att han tar kliv och gör något rätt. Men just det samarbetet Dagrassa Kallisir är en eller två nivåer under, skulle jag säga, det samarbetet som Starfelt och Kallisir hade förra våren. Och då är det ändå samma mittfält framför som skyddar dem, så att det är ingen förändring så.
Ja, men det känns som att vi behöver ha in ett riktigt jävla monster på mittbacken. Är det det du vill säga, Patrik?
En rutinerad 25-27-åring som har gjort en misslyckad session i Holland och som nu vill hem och göra revansch i Allsvenskan. Inget namn, men jag bara, det är ungefär det jag vill ha.
Ja, och gärna vänsterfotad också, eller?
Ja. Ja. Nej, kravbilden är inte ens så hög, men gärna. Nej.
Ja. Och det är ju givetvis det man tittar på. Något man ska veta när man, innan man sitter och skriker sig hes på diverse forum, det är ju att det finns ju en inbyggd så här funktion i januarifönstret varje år som gör att ibland allsvenska klubbar kanske väntar lite, och det är att när de europeiska fönsterna stänger så gör de ju det, det var för här om veckan som de stängde, då öppnas det upp en helt annan palett av spelare att välja mellan som kanske inte fick något kontrakt i Holland eller i Belgien eller någon annanstans, som står utan klubb. Och då blir Sverige plötsligt intressant, för dit kan man gå och då kan man välja från en lite högre hylla. Det är väl det man har försökt göra nu. Vi hoppas att det bär frukt inom kort.
Ja, men Kenneth och Pontus som vanligtvis är ganska kryptiska, eller inte ens kryptiska, det är ju ingen kommentar till i princip allting, har ju varit ganska tydliga med att ja, vi är ute efter mittback. Och då är ju liksom, då får man ju bara ta deras ord och luta sig bak och vänta in den mittbacken helt enkelt.
Det är ganska ironiskt att IFK Göteborg, mittbackslaget framför alla andra, som verkligen genom åren verkligen har varit grymma på att producera mittback, plötsligt står vi och skriker efter en mittback. Men vi har ganska många snabba, korta, tekniska, offensiva spelare.
Det är nya tider, det är nya blåvitt.
Precis. Om man tittar på silly season i övrigt då, så pratas det ju väldigt mycket om Jakob Johansson såklart. Det känns ju som någonting som kommer hända så småningom. Vad jag kan vara lite rädd för bara, det är att folk tror att det ska komma en färdig landslagsmittfältare i stor form och bara ansluta i sommar. Han håller på med rehab från en korsbandsskada.
Ja, någonstans måste man ändå förstå att det är inte ens första, utan det är ju andra korsbandsskada nu på kort tid där han kämpar sig tillbaka från. Nu har väl någonstans Paka varit ett bevis på att man kan vara i toppform även efter 2-3 längre skador, men man måste ju någonstans förstå att när Jakob Johansson kommer tillbaka där i sommar och redo för spel, om det nu blir i Blåvitt eller någon annanstans, det kommer inte vara samma Jakob Johansson som sköt Sverige till VM för 2 år sedan.
Ska jag hoppa in som en sån här motvals igen då? Så ska vi komma ihåg då att Jakob Johansson har tränat och spelat på en ganska hög nivå här nu, att komma in i Allsvenskan. Jag tror inte att det blir en super utmaning för honom. Jag tror att Jakob efter en relativt kort period kan vara den tonbärande spelaren och vara en av allsvenskans starkaste namn. Det tror jag utan tvekan att han kan göra.
Det tror jag, absolut. Sen får man ju, det är ju den här inkörningsperioden ofta, både komma in i hur Blåvitt vill spela men också anpassa sig till allsvenska. Jag menar, Hammarby har ju några färska exempel på det. Det var Kacaniklic, det var Tankovic. Alltså de hade ju några första månader där många kritiserade dem och sa att de var bluff och att de, ja, att de var slut, och sen sakta men säkert kommer de in i då nu snackas de som några av allsvenskans bästa spelare. Jag tror absolut att Jakob Johansson kommer vara det efter ett tag, men man måste någonstans ge honom lite tid också.
Däremot känns inte Jakob som en kille som fuskar i grundjobbet.
Nej.
Som kanske nämnda exempel eventuellt skulle kunna ha en aura av att göra. Jag säger inte att det är så, men jag säger att det är så.
Ja.
Mycket Bajen nu.
Ja, när vi pratar silly season också då, så en spelare som inte kommer spela i Blåvitt, det är ju David Batanero. Vad hände med hans aktie?
Ja, jag undrar också det. Man är inte så upphåsad och landar i Mjällby. Så blir det inte.
Det är ett mycket märkligt projekt som pågår där nere. Det ska bli kul att se. Det känns som det kommer spreta om Mjällby i år.
Jag ska också komma ihåg att Marco Johansson nu då lånas ut till Mjällby. Och vi har ju Mjällby i andra omgången, om jag minns rätt, David, va?
Ja, det...
Jag är nästan till 100% säker på att vi har Mjällby borta som vår första bortamatch. Det är ju jättespännande för Marco.
Får hoppas på ett målfyrverkeri då.
Ja, verkligen. Får jag hoppas på. Ja. Jag tror att Marco kommer lämna den matchen oberörd.
Det kan ju säga pang pang bara bakom honom.
Det kan ju hända vad som helst, så att säga.
Ja, det blir inget disco dagen efter det.
Nej.
Eller kanske det blir.
Nej, kanske. Ja. Kanske. nu börjar tiden rinna iväg här, och om vi då vill ha David i Portugal så är det väl rimligt att vi släpper honom från BB-Portstudion.
Ilskan om vi skulle sänka hela den blåvita rapporteringen från träningsläget.
För att vi
ska snacka frisyrer.
Frisyr och David Bataneros misslyckade karriär.
Ja,
fy fasen. Nu, innan vi släpper dig så ska jag bara tacka Ekonomistyrning för att ni hjälper oss att göra BB-Pod. Ekonomistyrning är då den lilla redovisningsbyrån som hjälper små och medelstora företag med sin ekonomi. Som jag och Jocke brukar säga, hade det inte varit för Ekonomistyrning hade vi suttit i fängelse.
Kanske skulle rekommendera dem till vissa klubbar uppåt landet.
Fast de tar inga fula fiskar.
Nej, det är sant.
Det gör de inte.
Eller?
Jag vet inte, det är mig. Tack så jättemycket Ekonomistyrning.
Glöm nu inte att följa Davids rapportering nerifrån Portugal. Vart gick man in om man skulle kolla det, David?
Twitter har vi D.A. Vukovic, och sen har vi Nya Blåvitt. Bara skriv in det på internet.
Eller så söker ni bara på BB-podd på Twitter, så länkar vi till David i det här avsnittet.
Och kom gärna med glada tillrop och påhejningar och du vill säkert ha förslag på vad du ska göra där nere på Twitter och sånt där. Det är alltid kul när man är ute och rapporterar att man känner att folk är med i matchen. Så.
Tävlingar brukar vara uppskattat.
Tävlingar.
Och
kör vi på.
Listor är bra. Det kan du få som ett stalltips från en branschkollega här.
Jag ska göra mitt bästa. Ja.
Going to Ibiza.